Hade jag varit herrspelare och vunnit de titlar jag har gjort, spelat i de klubbarna som jag gjort, så hade jag inte behövt, jag vet inte om jag hade varit ekonomiskt oberoende, men i princip, det beror, alltså det finns ju alltid en, du kan ju också spendera pengarna. Mm. Så att jag menar det enorma, jag tror inte heller kanske att folk, alltså gemene person, förstår skillnaderna heller. Det handlar inte om att vi får liksom 100 000 mindre än herrarna, eller 10 000 eller 1 miljon, alltså vi får 0,0001 kanske av vad de tjänar. Ja, det är såklart att hon är gay, hon spelar damfotboll och ja, men att jag förtjänar inte att leva och att vi borde inte få ha barn och så vidare.
Ja, det här är saker som Nilla fått höra på grund av att hon är gay. Vilket ju såklart är helt orimligt. Och det här är något som vi pratar om i hennes avsnitt och hennes resa för att komma till insikt om att hon faktiskt är gay. Men Nilla Fischer, för er som inte vet det, är en av Sveriges bästa fotbollsspelare. Så självklart var det en stor ära att få ha med henne i podden så att ni får lyssna till henne. Vi hade ett superintressant samtal och ett nytt för mig eftersom jag inte tidigare haft gäster som kommer från idrotten. Och vi pratar bland annat om hur strukturerna påverkar även just idrotten och vilken effekt det har på våra barn som många faktiskt växer upp i de här miljöerna och formas därefter. Självklart så spelar det en enormt viktig roll. Så vad kan vi göra för att förändra det här? Ja, det pratar vi om i veckans avsnitt. Och innan vi drar igång avsnittet så vill jag såklart tacka min sponsor Excitec som fortsätter att sponsra podden och därför också gör det möjligt för oss att fortsätta lyssna till alla de här intressanta gästerna. Så tusen tack för det, Excitec. Men nu, kära lyssnare, rätta till lurarna och dra upp volymen. För här kommer en timme med Nilla Fischer.
Så vi säger hej. Hej och varmt välkommen till Nilla Fischer.
Tack så mycket.
Det är jättekul att ha dig här. Vilken ära.
Det är väldigt roligt att vara på plats också. Det är alltid kul att göra intressanta poddar, tycker jag.
Ja, och idag sitter vi i Linköping hos min sponsor Excitec, vilket är jättekul. Men också lite nytt för mig, ny miljö. Och jag är så van med min trygga lilla studio där jag brukar sitta.
Ja. Det kan vara positivt för mig att du inte är supertrygg, så kanske det blir lugnare för mig här då.
Ja, ah, supernervös. Det kommer. Och du fick också flisan i ditt knä.
Ja, jag fick lyxen här. Jag försökte... Jag hade ju tyvärr inget gott att erbjuda här, men jag försökte gosa in mig så det funkade tydligen. Ja, får se om hon somnar här.
Ja, hon sitter och hänger lite. Sover där nu. Hon kommer att somna.
Det är perfekt för mig. Älskar djur.
Men det ska bli jättekul att prata med dig, för det här är ju första gången jag ger mig in i idrottsvärlden.
Mm.
Och det är något som mina lyssnare faktiskt har efterfrågat.
Ja.
Att prata mer om det.
Kul.
Och sen så nu när det var OS så blev det väldigt uppmärksammat med... Den kvinnliga fotbollen, löner, vilken typ av uppmärksamhet den kvinnliga fotbollen fick i förhållande till den manliga.
Ja.
Och jag tycker att det är en superintressant diskussion. Och det skulle vara kul också att göra en liten koppling till näringslivet som ju är det som jag pratar om väldigt mycket i den här podden. Men jag tänker för de som inte vet vem du är. Nu vet de flesta troligtvis det. Men om man inte gör det, vem är Nilla Fischer?
Vem jag är? Jag är en 37-årig fotbollsspelare som har spelat i... Ja, sen jag var 5 år. Är mamma, feminist. Jag försöker göra vad jag kan för att förbättra kvinnliga idrottars villkor. Även hbtqi-personers rättigheter. Även liksom förståelse inom idrott.
Mm.
Och i övriga samhället. Och, annars ganska lugn. Lätt till skratt tycker jag. Även lätt till tårar om jag ska sammanfatta mig själv som person.
Mm. En känslomässig människa.
Ja, det är jag. Sen är det inte alltid det... Det liksom kommer, jag försöker ofta vara kontrollerad, men sen när det väl brister på det ena eller andra hållet så blir det mycket känslor verkligen.
Mm. Men vad är det du är ifrån? Södra Sverige?
Ja, södra Sverige. Det hörs nog väldigt tydligt. Men från Verum heter det.
Mm.
Nordöstra Skåne. Så en liten by på, ja, men när jag växte upp så var det väl kanske 2000 personer som bodde där. Och vi hade ett litet ICA och en bank, men nu är det där... en fotbollsplan och människor som bor där och dagis eller förskola ska man säga va?
Mm.
Det är så ett väldigt enkel, gemytlig uppväxt med liksom vara utomhus mycket, många kompisar, leka bland djuren med dem och spela fotboll eller krig eller leka med dockor eller så. Så ett väldigt enkel och trygg och bra uppväxt.
Mm. Och sen har du varit världen över, eller på att säga, men du har ju spelat i landslaget, du har ju varit, eller är ju en av våra bästa fotbollsspelare, kvinnliga fotbollsspelare i Sverige. Eller ska man säga kvinnlig fotbollsspelare?
Du kan säga kvinnlig fotbollsspelare så länge du också säger manlig fotbollsspelare.
Ja, men precis.
Så det är fine med mig.
Ja, för jag vill ju säga en av Sveriges bästa fotbollsspelare och inte sätta kön på det.
Mm. Ja, det gillar jag ännu bättre. Ja. Så att, då kör vi på det.
Då kör vi på det. Nej, men du är ju en av de bästa vi har i Sverige och har haft.
Ja, det...
Nu blev du generad.
Precis,
här.
Nu blev jag lite så. Jo, men nej, men nu ska jag vara... Jo, det stämmer ju. Uh-huh. Alltså om man ser till hur karriären har sett ut och klubbar och titlar och så vidare. Så att, jag får ta åt mig det. Men det är svårt att tänka, det är svårt att tänka så om en själv.
Mm.
Men det är alltid kul att höra.
Mm. Men när du bodde nere i södra Sverige, då startade ditt brinnande intresse för... fotboll. Vad var det som
fick mig fast?
Ja.
Ja, i början tror jag mest att det var men mamma, pappa, vi är tre barn och jag och min tvillingbror Niklas behövde rasta, så det blev liksom ut på fotbollsplanen när vi var fem. Och sen dess är vi nu spelar inte han längre och min stora syster spelar inte heller längre, men vi växte upp tillsammans med fotbollen och även väldigt idrottsintresserad släkt som har idrottat själva. Och hela biten med, alltså det var väldigt roligt med en boll. Alltså det låter, när man säger så här, vi sprang och jagade en boll, det låter inte skitkul. Men det var det, och hela gemenskapen, mina bästa kompisar är inom fotbollen, många av dem.
Mm.
Så att jag tror jag fastnade redan från början att det var oerhört roligt. Och just i Verum så fanns det inte så många, det var fotbollen eller bordtennis, vi sysslade med båda.
Mm.
Så att det var en del av uppväxten.
Mm. När insåg du att du var bra på det där då?
Jag insåg väl det ganska tidigt. Sen att jag skulle ta mig så långt som jag gjort, det tänkte jag aldrig på som barn. Men att jag förstod ju, för att kontra de andra, liksom både killarna och tjejerna som spelade, så var jag en av de bättre. Och sen väldigt tidigt fick jag komma upp och spela med de äldre. Mm. När jag bytte sitt tjejlag fick jag spela med de som var äldre och sen även med damerna väldigt, väldigt tidigt.
Hur gammal var du liksom när du fick börja spela med damerna så på den nivån?
Jag gjorde min första dammatch i division 2 när jag tror jag skulle fylla 13. Eller när jag hade fyllt 13.
Ja, det är jätteont. Att,
ja, då var kläderna för stora, det är de inte längre.
Nej, precis. Ja, men då är man ju fortfarande verkligen ett barn liksom.
Ja, absolut. Sen, alltså det är bara... Nu är det mycket prat om elitsatsningar och hela den biten inom svensk fotboll och även i utlandet, men särskilt i Sverige, att den eller har varit och är en diskussion. Men just då så var det, alltså var det bästa jag visste, och vilket det fortfarande är, att spela fotboll och att bara få vara med de som var 10-20 år äldre. Det var bara väldigt roligt. Mm. Men absolut, det var tidigt. Det var det, men jag var bra och var tillräckligt fysiskt stor för att liksom klara av det.
Mm. Det måste ju vara utvecklande och samtidigt mycket, mycket press att hantera i den åldern.
Både ja och nej. Alltså det är på lite hur mina föräldrar har alltid varit, att behåll fötterna på jorden och att det är liksom bara fotboll och att vi ska göra det för att det är kul. Alltså alla syskon, det var alltid att det enda kravet de hade på oss, det var att om ni anmäler er till en säsong så måste ni liksom spela färdigt den säsongen. Ni får inte sluta mitt i, oavsett hur tråkigt ni skulle tycka det här.
För att man liksom committar till någonting? Eller för att,
ja. Ja. Och att det både det och sen att ska inte lämna någon i sticket med att, att det försvinner spelar mitt under säsongen eller så, utan har man åtagit sig något då ska du fullfölja det.
Mm.
Så att jag tror pressen kom väl senare, alltså när du inser, då insåg jag ju inte att hur bra jag var.
Nej.
Utan då spelade jag fotboll för att det var kul och att jag förstod att jag var duktig, men inte på vilken, liksom, jag är 13, jag spelar med kvinnorna.
Mm.
Men det var liksom bara en väldigt rolig upplevelse. Sen tror jag pressen kommer ju sen när du väl får uppmärksamhet också.
Mm. Och när den kommer utifrån, tänker jag, från media och liksom...
Ja, eller? Precis. Då blir det ju något annat att hantera.
Mm.
Sen vet jag inte, jag har alltid varit mer nervös när mina nära och kära är på plats än när det är mycket folk. Mm. Eller om det är media.
Mm.
Ingen aning vad det har, varför jag är sån. Men jag är alltid lugnare i När det är typ 80 000 när jag vet att mina
när
föräldrar...
När det bara är 80 000 personer som tittar.
Det är mer... Ja, det, jag vet inte, det är en annan känsla när föräldrar eller mina syskon är på plats eller kompisar. Mm. Så att...
Jag kan känna igen den känslan jättemycket. Ja. Jag vet inte heller vad det beror på.
Nej. Jag vet inte om det är att man vill göra... Eller att jag vill göra dem stolta på något sätt. Mm. Vilket de redan är. Mm. Och det vet jag om. Men att det ändå är... På något sätt, ja, men de har följt med hela vägen. De har ställt upp så mycket. Och då vill jag verkligen liksom göra vad bäst. Mm. Just där och då. Och de andra människorna träffar jag aldrig igen.
Mm. Ja, om jag vill backa tillbaks bandet lite till här nu innan vi går vidare. Men, för du spelade ju blandade lag i början, eller hur? Mm. Där du spelade med killar och tjejer. Eller var du ensam tjej? Eller var det...
Till slut var jag ensam tjej. Mm. Sista... Kanske 2 år jag spelade med killag upp tills jag var 12. Mm. För det var bara killag som fanns i Verum. Så vi var kanske 4 tjejer från början eller något sånt. Och sen så droppade de av efterhand.
Mm.
Och sen från när jag var 10, mellan 10 och 12 så spelade jag både med Verum, alltså killaget, och sen Vittsjö flicklaget. Och från 12 så fick jag inte vara med killarna längre.
Mm.
Så då blev det bara tjejfotboll.
Mm.
Så...
För du har ju sagt förut att du vet hur det är att liksom bli hånad för fotbollens skull. Och visst var det mest när du spelade i blandade lag, eller hur var det?
Ja, både ja och nej, tänkte jag. Just på plats face to face, det var det väl när jag spelade med killagen. Mm. Eller killaget. Att då var det ju spelare, alltså i motståndarlaget, som typ haha, de har en tjej med sig, de måste vara skitdåliga. Och, och sen var de ju ganska tysta efter 5 minuter, för de såg hur bra jag var.
Ja. Var inte det rätt skönt?
Det var väldigt skönt. Och det som har varit, som jag inte tänkt på då heller, men som jag har förstått nu, är ju också att jag hade ju en väldigt trygg miljö bland mina lagkamrater.
Mm.
Alltså det var aldrig någon diskussion om, inte ens en gång från början, varken från dem eller från föräldrar eller något, liksom att vi skulle vara med, utan de ville ha ett lag och alla var välkomna att spela. Mm. Och sen så droppade ju spelare av, men det var ju mer för att de hittade något annat att göra eller... Det var inte så kul eller liknande. Så att på det sättet har det varit en väldigt bra bas för mig att stå på liksom självförtroendemässigt.
Mm. Hur kändes det för dig liksom att höra de kommentarerna?
Men då var det mycket att... Alltså inte så mycket att jag blir ledsen, utan mer att jag ska visa dem.
Mm. Du har den vinnarskallen på något sätt.
Ja, det har jag. Och sen är det väl klart, jag vet inte om det hade varit annorlunda om jag faktiskt inte varit så bra. Alltså om jag varit en, det känns dumt att säga medioker, men liksom inte varit en av de bästa i laget, om jag hade tagit det tuffare då. För då kanske jag inte hade kunnat visa dem på det sättet, att dribbla av eller tacklas eller vad det nu är. Men så som det var för mig var det verkligen en trigger, att då ska jag vara ännu bättre.
Mm.
Det är ju intressant med sporten så, för att bara för att du är bra i sport så får du med automatik respekt.
Mm.
Vilket också är konstigt på ett sätt. För det har ju ingenting att göra med hur du är som person.
Nej.
Men det är så världen funkar, och den funkade även då.
Mm.
Så det var också, då fick jag respekt direkt när de såg att jag var så pass bra.
Så om man är bra på fotboll så kan man överlag bete sig som ett svin, tänker jag. Eller?
Alltså,
nu raljerar jag lite. Men.
Ja, precis. Ja, men alltså på riktigt så är det ju att du kan ju bete dig på, alltså enligt min uppfattning, på ett annat sätt. Om du är bra på idrott, oavsett vilken idrott, så tror jag att du har större svängrum för att bli, även om det är ett negativt beteende, liksom att bli accepterad. För att du får den respekten som idrottare. Och det är ju väldigt konstigt.
Men otroligt mycket makt också, tänker jag. Alltså fotbollsspelare, och kanske framförallt manliga fotbollsspelare, har ju ganska orimligt mycket makt.
Ja, de har ju orimligt mycket makt och orimligt mycket pengar. Alltså det är ju hur vi, alltså samhället... Vi lever i ett patriarkaliskt samhälle, och det är ju även inom fotbollen återspeglas ju det.
Mm.
Och fotbollen är ju mannens sport från början, eller kanske inte från första början, för vi var ju väldigt populära. Och sen, jag glömmer ju alltid bort vilket årtal det är som vi förbjöds att spela, jag tror det var i England.
Ja, jag läste någon artikel om det där också faktiskt. Ja,
kan du komma ihåg det här? För jag säger ju alltid samma sak, jag bara någon gång blev vi... Jag måste lära mig det. Jag
har faktiskt lagt ut det på Instagram, så vi kan kolla sen.
Ja, vi får kolla det. Nej, så att från därifrån och sen efter det så kan man ju liksom inte, då har det ju blivit verkligen herrarnas eller killarnas sport. Och det är väl det som också, de blir de stora stjärnorna, de syns, och de blir även, jag vet liksom inte ens om de bär väl sin necessär max till matcherna och liknande. Och från väldigt tidig ålder så blir de också, tror jag, inlärda i ett visst beteende och ett visst beteendemönster, och där finns kanske inte alltid det bästa perspektivet på hur du är som en bra människa.
Och jag tänker, hur mycket gynnar vi att upprätthålla de här strukturerna om vi separerar killar och tjejer i sporten? Alltså, jag tänker, ni spelade i blandade lag.
Mm.
Men sen delades du ifrån killarna och fick spela i tjejlag och sen i damlag.
Mm.
Alltså, vad är syftet med det egentligen? Har det bara med fysisk styrka att göra, eller?
Ja, men jag tror från, jag vet inte, 5 års ålder till, vad ska man, då får man hitta någon form, någon ålder, jag vet inte, liksom från puberteten eller efter puberteten. Mm. Då blir det en skillnad på flickor och pojkar. Flickor och pojkars styrka och snabbhet och så vidare. Så där kan jag, och det är samma inom dam och här. Alltså, jag är inte lika stark som en herrspelare, lika snabb.
Nej.
Och det är titta på, egentligen kan man ju titta på all idrott. Alltså, det är inte, det är inom hästsport, då tävlar ju liksom
alla på samma.
Ja, precis.
Ändå är det bara män nästan på toppen.
Nästan. Men det, kom igen nu, Bajard och gänget.
Ja, precis.
Och annars så är ju alla, om jag inte minns helt fel eller har missat någonting, ber om ursäkt. Men annars är det ju liksom dam mot herr.
Mm.
Och flickor mot pojkar. Men jag tycker definitivt fram till en ålder av, jag vet inte, 13-15 kanske är där någonstans, att man då behöver separera på grund av att, ja, men det kan faktiskt vara fysiskt farligt för flickor att spela mot pojkar för att de är starkare eller tvärtom. Men från början ser jag ingen anledning egentligen till att separera, faktiskt.
Nej, för jag tänker att vi då också segregerar. Men ja, du har ju rätt, det har ju med fysisk styrka att göra. Men hur ska vi göra då för att liksom få dam i fotbollen att bli mer uppmärksammad och värderad på samma sätt? Det är en jättestor fråga.
Ja.
Men det, och jag tänker, alltså, så här, när börjar vi, på vilket sätt? Alltså, hur jobbar vi med barnlag och sådana saker? Det är ju enormt viktigt. Mm. Jag tänker att idrotten har en sån påverkan.
Ja, verkligen. På barn. Alltså, idrotten har mycket, mycket makt över lag och definitivt mycket stora möjligheter att göra väldigt gott för barn.
Mm.
Och även liksom flickpojk, icke-binär. Och det ska ju vara, idrott ska ju vara inkluderande.
Mm.
Det är liksom, tycker jag, hela syftet med att börja idrotta. Att alla ska få vara med. Och så ser det ju inte ut idag. Men för att, mer svar på din fråga, så tror jag det är jätteviktigt att, alltså, från början, att nu är det ju indelat flickpojk, och när det nu är indelat så gäller det att lägga samma resurser på att hitta bra tränare, samma resurser när det gäller omklädningsrum, träningsplan, matchplan, marknadsföra lagen på samma sätt. För det är ju en väldigt stor skillnad på, nu behöver jag jämföra kanske mycket med i vuxen ålder, men hur du jämför matcherna, eller hur du gör reklam för matcherna, menar jag. Och det, jag som menar, vet du inte om att det är en match, då tittar du inte på en match.
Nej.
Alltså, så är det ju, där vi har en fantastisk produkt, och nu, det ser du också när det nu väl har lagt in mycket jobb, väldigt hårt arbete från marknadsavdelningar, så blir det ju ett surr kring oss. Sen är det ju tyvärr att vi har ju behövt prestera först för att folk ska, företag eller förbund eller klubbar ska investera i oss. Det är ju det som är, om du har, ja, men nu ska jag jämföra med vanliga samhället, har du en produkt, då måste du investera i den för att få vinning.
Mm.
Det, jag kan inte ha något att sälja, liksom en telefon, och så bara, ja, men jag ska bara sälja x antal miljoner först och sen kanske något företag kommer in. Utan då tar du in pengar först för att marknadsföra din produkt.
Mm.
Och det är väl något som inte har skett med damfotbollen tidigare på samma sätt, såklart, som med herrarna. Och det börjar nu steppa upp sig. Men det är någonting som behöver ske från första början. Liksom att det är samma förutsättningar.
Mm.
För att varför ska du behandla en 10-årig flicka, pojke, på olika sätt?
Alltså, jag tycker jag har sett det mycket i sociala medier nu, att man pratar om, det var ju någon ung tjej som gick ut och pratade om just det här, att det inte satsas på henne på samma sätt. Varför får inte jag samma tränare som liksom killarna i min ålder?
Ja.
Det är ju jättetragiskt.
Ja, alltså, det är oerhört tragiskt. Och det är väl så mycket det ser ut runt omkring, att, ja, men då är det, ja, men är du en klubb, du har killag och flicklag, så är det, tror jag, min uppfattning är det i alla fall, någon får rätta mig där ute om jag har fel.
Mm.
Som vanligt, att, ja, men då är det fler som vill träna pojkarna, eller att liksom klubben bestämmer, ja, men då tar vi typ in en tränare, eller du är bäst, du tar killarna, och så får, ja, men föräldrarna ta flicklagen, till exempel. Och det är ju antagligen för att då ser de den ekonomiska vinsten. Alltså, än så länge så är ju herrfotbollen större än damfotbollen.
Mm.
Och då ser man redan där borta den bilden, istället för att liksom från början vilja förändra hela det tankesättet. Och sen i det långa loppet är det också för att det sitter liksom män med makt, som håller varandra om ryggen högst upp.
Ja, som håller i pengarna. Och
ja, och det är ju där som aldrig, alltså, det går ju inte, Det får man ju förändra på något annat sätt. Men, i grund och botten så kan ju vi göra den delen från första början. Alltså de vuxna och även ja, samhället i stort. Men framförallt att alltså göra rätt från början. Eller det jag tycker är rätt. Mm. Och det är att inte särskilja. Utan att alla ska ha samma förutsättningar till att spela.
Ja, och det har jag också sett cirkulera är ju det här med konsumentmakten. Alltså vad man köper biljetter till och vad man tittar på och så vidare. Och att det är mycket roligare inom situationstecken, gör jag nu till de som lyssnar, och titta på herrfotboll. Och att det hänger ihop med det du säger med marknadsföring. Alltså hur marknadsför vi att folk spelar och sådär. För jag personligen tycker ju att ni är mycket roligare att titta på. Och jag tycker att ni filmar mycket mindre.
Ja.
Det var en reflektion jag gjorde när jag tittade på OS.
Ja.
Att killarna eller männen kastar sig på plan så fort det är en liten pet någonstans. Men det gör ju inte tjejerna.
Nej.
Eller kvinnorna.
Det gör vi inte. Jag hoppas verkligen att det aldrig kommer dit hen.
Nej.
Men det är också så att ja, men spelarna tar efter sina förebilder och de filmar, ja men då filmar jag också. Alltså man gör ju så som man, då efterhör man ju ett beteende av en stjärna.
Ja, de som är bra de filmar och då gör jag det också.
Ja, precis. Och sen är det ju olika, alltså är du intresserad av fotboll så är det inte, alltså man nu ska, jag tittar på all fotboll som jag hinner titta på, vilket inte är så mycket längre, med två barn och djur och hela den karusellen. Men annars så tycker jag inte. Alltså ja, om man nu ska ta på här sidan. Så ja, jag kollar på deras Champions League-matcher.
Mm.
Men man kan ju inte på. För det är en del säger, ja, men damfotbollen är inte lika bra som herrfotbollen. Det är ju en smaksak, vilket du faktiskt är intresserad av också. Mm. Och vad du är ute efter. Jag tycker inte det. Om jag är supporter av AIK, då tittar jag både på AIK här och dam, tänker jag, för att jag älskar fotboll.
Mm.
Och om man ska jämföra, typ, ja men det finns ju Champions League herrfotboll. Det är ju väldigt mycket bättre än herrallsvenskan.
Mm.
Så varför tittar ni på herrallsvenskan i så fall?
Mm.
Ja, men det är ju för att man är supporter. Tänker jag, älskar fotbollen och älskar kulturen. Så att jag, och sen är det många också som damfotboll är ingen bra. Nej, men har du varit på en match? Nej, det har jag inte. Nej, men du kanske ska faktiskt gå och kolla på en match först.
Mm.
Så att, men sen är det ju intresset byggt upp medialt och sociala medier. Och nu är det många klubbar, även ja, men Chelsea, Barcelona, Lyon. Många som också jobbar med sitt varumärke på det sättet. Så där är ju
mot spelarna kvinnor,
stora. Ja, kvinnorna. Och där är de ju stora stjärnor.
Mm.
Så att, alltså, vi är ju på väga någonstans. Men jag tycker det, jag älskar att kolla, ja, men nu är Champions League. Women Champions League är ju tillgänglig för första året för alla. Och titta på. Ja, men då ser jag också alla matcherna som jag kan se på. Annars så, alltså tillgänglighet är ju så mycket. Måste du sitta och söka efter en stream eller du måste leta, ja men då kanske du sätter på en serie istället. Eller vad det nu än är. Och nu är det möjligt att kolla på det och då tror jag verkligen att det är väldigt intressant för många också.
Mm. Och det är bra att den här diskussionen börjar komma igång, tänker jag. I sociala medier, som du säger, och i media överlag. Att man börjar prata om just det här, den här problematiken. Eller?
Ja, alltså ja, absolut. Alltså det är bra att någonstans måste vi börja.
Mm.
Definitivt. Sen är det, alltså för mig är det ju inte någonting som har börjats med nu.
Nej.
Utan detta är diskussioner som vi spelare har pratat om länge. Vi har haft liksom tuffa förhandlingar som är exempelvis med förbundet gällande kollektivavtalet. Och det är också steg som hela tiden tas och det går framåt.
Mm.
Men det är ett väldigt, väldigt hårt arbete. Så det, men det är klart att det är ju positivt desto fler som öppnar upp, som diskuterar. För då finns det även en möjlighet liksom att komma ett steg till.
Mm.
Men det gäller ju också överlag i att inte bara, alltså det är ju de som sitter med makten, det är ju de som också behöver förstå själva det strukturella problemet. Att med den struktur, alltså det är ingenting, det är inte en liten sak som ska ändras, utan det måste faktiskt, hela strukturen måste göras om, tycker jag, högst upp. Men det är ju ett problem. Alltså det är bara att kolla var i VM ligger just nu. Eller ska spelas i Qatar. Nästa VM som går. Och jag menar, de har inte fått det för att det är det bästa landet att spela fotboll i.
Nej, varför har de fått det?
Ja.
För att de har makten.
Ja, politik, ekonomisk vinning. Någonting där som jag tror FIFA får någonting jättemycket av.
Ja, antagligen. Allt handlar om makt och pengar.
Ja.
Det här går igenom både fotboll och näringsliv.
Ja.
Att makten ligger i kapitalet.
Ja.
Men vad kan vi lära oss av varandra? Det här var också en fråga från Excitec. Alltså, vad kan näringslivet och fotbollen lära sig av varandra? När det kommer till de här sakerna. Vad tänker du?
Ja, men det var en jättebra fråga. Det beror ju på vem som löser problemet först, höll jag på sig. Nej, men det är väl att det finns möjlighet till förändring, men det är ingenting som sker över en natt eller över en vecka, liksom, utan det är en process som kommer att fortgå länge, tror jag. Och även att de här glastaken måste brytas igenom. Mm. Att det är där det också måste förändras, och att förändring kan vara smärtsamt för vissa, men det gynnar också oss alla i slutändan. Mm. Alltså det gynnar inte bara oss kvinnor, utan det gynnar även män och icke-binära och hela samhället, tycker jag, om du får ett mer jämställt, alltså både i näringslivet och inom fotbollen. Mm. För att även den pressen som, alltså det finns ju också många exempel på män som pratat ut, eller män eller killar som pratat ut i media, och att det är en enorm press på att vara typiskt manlig och typiskt korrekt som fotbollsspelare, och att du får inte visa känslor och så vidare. Mm. Och det är också en sån sak som, nu har inte det med själva ekonomin att göra, men det blir ju också en helhet, att om du kan få ett mer tillåtande, en mer tillåtande miljö, så tror jag så det finns öppningar för att faktiskt också förändra andra saker. Mm. Att det inte bara, typ, vi är störst, bäst och vackrast. Det finns inte plats för några tjejer att spela fotboll, utan var ödmjuk och förstå att vi alla ska få vara med. Det låter konstigt, men det är så det är.
Ja, men jag tycker det låter alldeles rimligt att alla ska få vara med faktiskt.
Ja.
Men du är ju inne på det här med machokultur nu.
Mm.
Och jag tänker att fotbollen har ju varit väldigt kritiserad för sin machokultur och locker room talk. Inte bara fotbollen, utan idrotten överlag. Mm. Hur har din upplevelse varit av det? Nu har ju du spelat med damer.
Ja, precis. Jag har ju inte upplevt det själv. Alltså den här, om man nu ska ta vad som har skett inom hockey med inkilningen och den förnedringskulturen, och skulle jag väl säga. Men sen är det ju att det som jag har hört är ju också att det är väldigt svårt att, alltså det har även funnits inom andra idrotter en hierarki som är svår att rå på.
Mm.
Och det är inte alltid så lätt om du som, antingen det behöver inte vara att du är yngre, men om du inte är högst upp i hierarkin och kanske yttrar dig om att det är ett fel, liksom det här är ett korrekt beteende, eller jag är inte okej med det, och då blir du troligen förlöjligad för det.
Mm.
Att det krävs mycket, alltså jag har ändå förståelse för att det är svårt för de nya spelarna som kommer upp att förändra.
Mm.
För att det är liksom ett väldigt inrutat beteende och en inrutad kultur. Men det är där som man måste vara, tycker jag, modig att försöka göra en förändring och ändra sin kultur. Så jag tror att det är jätteviktigt att fostra, exempelvis med locker room talk, att fostra de yngre spelarna, för att man ska vara... Du ska vara cool, du ska vara oberörd.
Mm.
Du ska liksom visa att du är bäst. Och inga andra ska liksom komma och rucka på den bilden. Så definitivt, alltså en macho.
Vi säger lite, alla vet vad vi menar i alla fall.
En machokultur finns det ju definitivt inom idrotten och fotbollen. Och det är väl speciellt, alltså hockey och fotboll, tror jag.
Mm.
För det är typiska manliga sporter, så att säga.
Ja, där kommer vi tillbaka till makt och liksom vem som sätter normen för hur vi får bete oss. Alltså det pratar vi mycket om i näringslivet, att ledarna har ett enormt ansvar.
Ja.
Att faktiskt sätta kulturen och visa vad som är okej. Och jag tänker att ledarna i det här fallet är väl de här jätteframgångsrika manliga fotbollsspelarna till stor del. Och de som sitter på pengarna, såklart.
Mm.
Men de måste ju vara en jättestor del av att sätta kulturen, tänker jag.
Ja, definitivt. Och jag tror att även fast de som... Om man säger de som äger klubbarna, så är det klart de har mycket makt också. Och FIFA och EF och hela den biten. Men det är ju framförallt de stora stjärnorna på plan som har möjlighet att ändra normen. Och det är ju för att om de gör det, då kommer andra följa efter.
Mm.
För att det är ju lite samma med det med att du kommer undan med att kanske inte bete dig så trevligt.
Mm.
Likadant tror jag att du kommer undan med att faktiskt bete dig inte enligt normen.
Mm.
Och vara öppen för andra vägar att gå. Det tror jag också verkligen att du kommer undan med som en av de största stjärnorna. Eller de stora stjärnorna.
Mm.
Och det finns definitivt exempel på det. Nu kommer jag dock inte på några namn.
Nej.
Men det är inte av... Utan det är bara att mitt minne är så konstigt.
Ja.
Men det finns
bra
just,
men dåligt. Eller vad säger man?
Precis. Kort men dåligt.
Kort
nej,
men dåligt.
Lång. Nej, jag vet inte.
Strunt samma. De förstår vad vi menar.
Ja, men exempelvis nu som en tränare, Mourinho.
Ja.
Nej, Pep. Guardiola, tror jag det var, som fick någon fråga inför att ja, men nu har ni chansen att vinna första, om det var trippen för ligan eller för klubbens skull eller för om det var någon kupp.
Mm.
Och då rättade ju han honom direkt och sa nej, men vi är det första, damerna har redan vunnit.
Mm.
Och det är så för första gången liksom för herrarna som vi har möjlighet, men klubben har redan vunnit det här.
Mm.
Vad det nu var rapporten frågade om. Och det kan jag tycka att ja, det är ett så litet exempel. Men det har liksom spritt sig överallt också. I sociala medier och i tidningar och tv. Så att det gör ju enormt mycket om de här stora stjärnorna och förebilderna kan liksom bryta det tänket som sitter i väggarna. Alltså, för det gör det även hos journalisterna och tittarna och lyssnarna.
Ja, jag tror att det är det där lilla som vi gör varje dag som vi gör skillnad. Eller jag brukar prata mycket om det. Alltså det handlar så mycket om vad vi säger.
Mm.
Att vi påpekar en sån sak.
Verkligen. För det är ju likadant egentligen om du inte säger något. Om du bara är tyst så är du också som att du håller med.
Mm.
Och ibland kan det ju faktiskt bara handla om att den här människan inte har tänkt till. Ibland inte. Men det kan ju vara, ja, men det kan vara något så enkelt som att påpeka att ja, man har tänkt på att den här personen eller den här kvinnan kan uppfatta det på det här sättet. Så nej, det har jag inte tänkt. Ja, okej, nu förstår jag. Då ska man inte säga så igen.
Mm.
Så att,
ofta är det ju omedvetet.
Ja. Alltså,
oftast.
Man får
sen finns
ändå,
det svin. Ja. Men oftast så gör man ju så som man blir tillåts att göra. Och så som vi alltid har gjort. Alltså det är en del av normen att ha den typen av retorik, tänker jag.
Ja, men verkligen. Och därför tror jag verkligen att det gäller att fostra unga människor. Och sen får vi se, just samhället då kanske inte det bästa om man ser politiskt vad som har skett och sker, men jag tror verkligen att det är någonstans det är där vi måste börja för att sen om x antal år ha det mer jämställt och ha ett mer homogent samhälle, kan man säga så.
Ja, precis. Men för du sa ju tidigare att så här, ni har pratat om det här så länge. Vi pratade om att det är viktigt att folk uppmärksammar det här i sociala medier. Men för dig är det ju inget nytt, såklart. För du har ju levt i den här världen länge. Men något som öppnade mångas ögon, det var ju ditt tal när du fick diamantbollen. Eller har jag fel att det liksom blev en ögonöppnare för många? I alla fall för mig.
Ja, men jag tror väl att det blev en ögonöppnare för många för att det var... Alltså just för att jag fick... Alltså i det ögonblick när du får det priset så brukar du säga tack så mycket. Och sen tack min familj och sen går man av. Och det var mycket det att det var liksom i tv och hela den biten på bra sändningstid. Så att det var inte så mycket... Det undgick inte så många.
Nej.
Så det blev ju mycket skriverier om det och mycket yttrandes... Eller många åsikter och tankar om alltihop. Så att då, jag tror det väl det också som... Kanske de som inte är inom sportvärlden eller som inte är jätteinserade kunde liksom inte undgå att... läsa om det eller höra om det.
Mm.
Sen är det ju, vi har ju haft alltså både inom klubbfotbollen och landslagsfotboll har det ju vi spelar internt har pratat mycket om allting, tänkte jag säga. Vi har haft väldigt ojämna avtal tidigare och det är ingen hemlighet inom klubbfotbollen att herrarna liksom tjänar ju äckligt mycket pengar.
Det är helt sinnessjukt faktiskt.
Ja, men jag, alltså det är ju om du tänker på att vissa spelare tjänar 5 miljoner i veckan.
Mm.
Alltså det är ju inte rimligt för att du spelar fotboll.
Nej, jag tycker inte heller
alltså,
det.
Så här. Nej, men, eller oavsett vilken sport det är.
Mm.
Vi har ett jobb som är liksom inom en viss begränsad tid.
Mm.
Men du behöver inte 5 miljoner i veckan för det.
Nej, jag tänker att det är faktiskt helt ofantliga summor medan liksom sjukvården sliter och...
Ja.
Och barnmorskor protesterar och liksom så tjänar de så det är så hutlöst mycket pengar.
Precis. Och vi vill inte, alltså jag känner, nu ska jag inte tala för alla andra, men jag personligen, jag vill inte upp till de summorna utan jag vill att de, jag kommer aldrig komma upp heller för jag är 37. Mm. Men de ska ju ner, alltså ta bort 90% av deras lön. För att jag tycker inte det är försvarbart att det går så mycket alltså löner ut till dem och sen så även liksom all transfer, alla pengar som läggs på att köpa spelare hitan och ditan från klubbar. Mm. De pengarna behövs ju någon helt annanstans. Sen fattar jag att det är för att det är en sheik som sitter på en massa pengar som har investerat så det är hans pengar. Men oavsett, jag tycker idrotten är på väg åt ett gal, eller den är redan på en galen nivå när det gäller de ekonomiska ersättningarna.
Mm. Och det har ju du sagt förut att en manlig spelare på din nivå hade ju aldrig behövt oroa sig för sin ekonomi liksom, när karriären är slut. För det är som du säger, ni har ju en viss liksom, tid när ni är high eller liksom, på topp. Och sen försvinner ju det när man blir äldre. Men du behöver ju oroa dig för din ekonomi, vad jag förstår, när du är klar. Du behöver skaffa ett nytt jobb och liksom göra... Nu kan du säkert ändå livnära dig på att du har varit elitfotbollsspelare, föreläsa och sånt.
Det jag får podda hela tiden.
Vad sa du?
Jag poddar hela tiden.
Ja, precis.
Nej, ja, men... alltså, så är det. Hade jag varit herrspelare, alltså om man nu ska säga krasst, hade jag varit herrspelare och vunnit de titlar jag har gjort, spelat i de klubbarna som jag gjort, så hade jag inte behövt... jag vet inte om jag hade varit ekonomiskt oberoende, men i princip, det beror, alltså det finns ju alltid en, du kan ju också spendera pengarna.
Mm.
Men det är som nu när vi, ja men nu har vi köpt hus, vi ska installera bergvärme och sen är pengarna slut.
Mm.
Alltså jag har liksom inga, vi har inga sparade pengar. Nej. som vi kan leva av sen, utan då är det typ så här, men nu får vi börja försöka bara spara upp vad vanliga jobb, höll upp sig, nu ska jag spela ett år till. Men, så att jag menar det är enorma, jag tror inte heller kanske att folk, alltså gemene person, förstår skillnaderna heller. Det handlar inte om att vi får liksom 100 000 mindre än herrarna, mm. eller 10 000 eller 1 miljon. Alltså vi får 0,0001 kanske av vad de tjänar.
Ja, men och det är
alltså det är det som också man bara wake up.
Ja, men det är det som är så skevt. För jag tänker att den verkligheten som du lever i, ja det är ju liksom verkligheten antagligen för större delen av Sveriges befolkning också. Ja. Och det är så sjukt att liksom fotbollsspelares, manliga fotbollsspelare ska tjäna så mycket pengar.
Ja. Ja, jag håller med. Sen är det ju vi, alltså det är ju vi själva, samhället, som har skapat det så också. Mm. Alltså som har gjort det på det sättet. För att människor går på fotbollsmatcher och betalar de priserna för de biljetterna som är och köper tröjor och hela den biten. Jag vet inte, Messi, när han gick nu till PSG, de hade ju tjänat in hans transferpengar, tror jag, för... Eller gick han gratis förresten, jag kan fel mig. Så vi tar Ronaldo istället då. Mm. Alltså på tröjförsäljningen på några veckor, antar jag. Alltså det är ju galet på det med merchandise och allting.
Ja, för vad kostar Ronaldo? Alltså...
Jag får googla. Ja. Jag vet inte.
Nej, men det är ju många miljoner.
Ja, ja, ja. Det... Alltså jag vet inte. Det här kan jättebli pinsamt. Jag vet inte. Kan han kosta 700 miljoner? Mm. Miljarder? Nej, jag vet inte. Kan du inte googla?
Nej, vi får googla. Ja. Vi får göra det sen.
Gud vad pinsamt,
nej, men de
det här
som
bli,
lyssnar
bli...
på googla. Men du, ja. nej, du behöver verkligen inte ha koll på det. Jag har ingen koll på vad det kostar att köpa företag.
Nej.
Den branschen jag är, så det är helt lugnt.
Ja, skönt att du sa det.
Det är helt lugnt, du behöver inte ha koll. Men det är ju helt sinnessjuka summor. Det är ju människohandel dessutom, tänker jag.
Ja.
Han tjänar ju pengar på det sen.
Ja.
Fattar du vad mycket skillnad man skulle kunna göra med de pengarna?
Mm. Så att, och jag hoppas ju verkligen att det är många spelare som gör skillnad också. Men det är också, det härger ut så mycket pengar.
Mm.
Det är ju, ja.
Men vad var det som fick dig att hålla det här talet? Nu tar jag tillbaka. Alltså, ja. Vad var det? För visste du att, vet man innan att man ska få priset? Eller sitter man där och är nominerad och är jättenervös?
Nej, du får veta det, jag kommer knappt ihåg om det var en vecka innan eller något sånt.
Mm.
Och då tänkte jag så här att jag pratade ju med min fru också, hon har alltid med ett litet finger i spelet, tänkte jag säga. Men, ja, men om man skulle ta och försöka verkligen göra ett avtryck. Att liksom försöka säga det som vi egentligen inte ska säga. Eller vi egentligen inte borde säga. Utan vara tacksamma och nöjda med det som vi har. Och då kände jag väl att jag ville på alla sätt, alltså, nyttja min plattform till att kanske uppmärksamma det ännu mer. Att fotbollen är inte öppen för alla. Att det är inte lika för alla. Och att tänkte väl att, att det är passande... Alltså för mig var det inte så viktigt, alltså det är klart det är jätteviktigt att vinna, alltså det känns oerhört hedrande att vinna själva diamantbollen.
Mm.
Men att också ta, jag känner inte att jag behöver tacka, alltså prio ett för mig var liksom att hålla ett tacktal som så här, tack till familj, tack till klubb, tack till, utan mer, vad kan jag säga nu som faktiskt gör avtryck för att vi ska få det bättre. Och att fortfarande att det handlar inte om att jag ska hinna tjäna x antal pengar innan jag slutar, för det är liksom för sent, utan det handlar om att kunna göra så att nästa generation kan få bättre möjligheter och att man faktiskt tänker på att, ja, men det finns ändå flickor som inte ens en gång får spela fotboll, och även pojkar. Det är ju samma med att, ja, men jämställdhet gynnar oss alla, och det är ju samma, det handlar inte bara om flickor som ska kunna spela fotboll, utan det handlar ju om barn som faktiskt ska få samma möjlighet till att syssla med idrott.
Mm. Var du nervös när du gick upp på scen och skulle hålla det här talet?
Ja, så in i alltså jag var jättenervös. Jag var väldigt peppad på det, men också oerhört nervös. För att jag visste att ett, så ville jag ju säga det på ett bra sätt. Alltså liksom göra talet korrekt så att det inte blev massa felsägningar eller du vet, tappade bort mig eller sånt. Och sen så visste jag också om att det skulle bli uppmärksamhet kring det hela. Mm. Och det var väl lite så här, jag visste inte om det skulle gå åt höger eller åt vänster, tänkte jag. Jag vet inte hur pass illa det skulle tas emot eller hur pass bra det skulle bli. Nu blev det väl någonstans mitt emellan. Fått mycket cred för det såklart, men även tvärtom också. Men det var ju det som jag också var väldigt nervös över, hur det skulle tas emot. Och det var väl blandat.
Ja, det är liksom som att släppa en bomb bara. Och vad händer nu?
Ja.
Men vad hände sen då? För det är som sagt, du fick ju mycket, mycket kärlek. Mm. Alltså sådana som mig som blir såhär, oh, alldeles, det är ett goosebump moment. Liksom. Jag satt och kollade på det där på YouTube igår och bara, och du vet sådär. Så, men du fick ju också en del hat. Alltså jag satt och kollade också på den här filmen med, nu kommer inte jag ihåg vad han hette, för att jag generellt inte är så bra på fotboll om jag ska vara helt ärlig. Men vad hette han? Han som sa att det var synd om männen helt plötsligt nu då. Som alltid får svara på de här frågorna.
Ja,
han var någon form av lagkapten va då? Tror jag.
Ja.
Granqvist.
Ja. Granqvist var det då, ja.
Ja, som liksom bara, det här får vi alltid stå för svar, till svars för. Och det där händer ju. Alltså, jag tycker oftast när vi tar upp de här frågorna så kommer en massa vita kränkta män.
Ja.
Det är ju inte bara han,
nej,
utan överlag. Hur var din upplevelse av det när du hände det talet?
Ja, men det är, alltså, det är ju alltid, och det som, och det var någon som ute, jag vet inte om det var han eller om någon annan fotbollsspelare som också sa att ja, men jag har fru och två döttrar, och det är klart att jag vill att de ska liksom ha, kunna spela fotboll eller ha det bästa och att det ska vara jämställt. Så bara, ja, fast det funkar ju inte så, man kan inte. Alltså det är ju ibland, nu kan jag säga det för att jag själv är gay, men att en hetero, man säger så, nej men jag är inte homofob för jag känner en som är gay.
Nej.
Fast du kan ändå vara, alltså du kan ändå uttrycka dig fel. Alltså du kan ju ändå ha dåliga åsikter, det har ju inte att göra med något sånt. Och att med automatik, bara för att du har fru och två flickor, betyder inte det att du gör ett skit för jämställdhet.
Mm.
Alltså, ja, men då kanske det faktiskt kan vara så att ja, men gå med på ett jämställt avtal eller gå ner i lön eller vad som helst. Alltså, och sen är det ju samma det här att de, eller tidigare i alla fall har det ju, eller när han sa det här med att vi får alltid svara på det tycker jag är bullshit.
Mm.
Alltså om det är några som inte behöver svara på frågor så är det dem.
Mm.
Det är alltid vi som står, tycker jag, damerna som står och svarar på allt från om VM ska spelas i Qatar till, ja men nu, Ballon d'Or, då var det ju, kunde inte damerna komma dit för de hade lagt upp fel datum och så vidare och så vidare. Det är ju inga frågor. Vi får ju 90% av det vi gör medialt på samlingar handlar inte om fotboll, utan då är det samhällsfrågor och diverse andra ämnen som kommer upp. Så det är också här, de måste, gud vad jag blir irriterad av det här när jag tänker på det.
Ja, det.
Ja men att det måste också, man måste ha perspektiv.
Ja.
Och även om du behöver svara på det här, ja men gör det då. Det är ditt jobb att stå inför media och svara på de frågor som de har.
Mm.
Och du får x antal miljoner för att göra det, så bara gör det. Det förstår jag inte, alltså så här, det blir också helt världsfrånvänt för mig.
Mm. Gör något på riktigt.
Ja.
Säg inte bara att du har fru och barn och att de ska ha det bra, för nej, det hjälper ju inte.
Nej. Alltså så är det ju, det kan jag så. Ja, men jag har två barn, jag vill att de ska bo i ett hus, och varför ska jag göra något för någon hem? Alltså du vet så här, därför tycker jag det är viktigt att vi inte har några hemlösa.
Ja.
Ja, men, ja, men det betyder inte att jag gör någonting faktiskt för de hemlösa.
Nej.
Kan man jämföra på, det var kanske dåligt. Men
vi raljerar lite. Ja. Jag tror att folk förstår vad du menar.
Blaj.
Det är så det blir i den här podden ofta, man hamnar lite överallt, det är väldigt kul tycker jag.
Precis, men det finns ju alltid den, det finns ju alltid alltså, vita kränkta medelålders män och gubbar, så är det ju bara.
Och det är de som måste dela med sig av makten, så är det ju. Det är ju säkert synd när det blir så.
Mm.
De blir kränkta och arga och så vill de inte göra något.
Mm. Verkligen, och bara, nej, men, eller när man säger så, ja, men det är inte alla män.
Nej
men x antal procent.
Mm.
Så bevisa då att du inte är en av alla andra, alla männen liksom.
Mm. Det där är jag rätt trött på, inte alla män.
Yep.
Det är därför jag inte dejtar. Nej, jag skojar. Jag skojar. Men du, vi måste ändå prata lite om din fru.
Ja.
Ja, säger du.
Ja.
Nej, men därför att jag, vad jag har förstått så har hon varit en viktig del av ditt feministiska uppvaknande. Eller har jag, har sett någon, du vet, jag har ju såklart suttit och tittat på dig och lyssnat på avsnitt med dig överallt. Mm.
Jo, men det är korrekt, är det. Alltså många år så spelade jag också för, och alltså levde mitt, då var när jag spelade i Malmö, då, ja, men då var jag tacksam.
Mm.
Jag såg att det liksom inte var rättvist, men jag var ändå tacksam för att jag fick
chansen
och jag fick spela och jag lyckades och hela den biten, och ja, men gick och drack kaffe med kompisarna liksom, eller med lagkompisarna mellan träningarna, och eller jag jobbade visserligen mellan träningarna på helgerna, gick och drack kaffe med dem. Nej, men och tyckte att jag hade ett bra liv på det sättet, och samtidigt som vi har ju blivit pumpade med att vi liksom tacksamhet, att bara att ni får den här, ni ska vara glada över att ni har en liten del av kakan liksom. Det Ni får några smulor här, men det är jättebra smulor. Och sen träffade jag Mika 2010, var det? 2010, säger vi. 2011, 2010. Jag hoppas att hon inte lyssnar på, det här. Och hennes familj. Och då alltså vaknade jag väl egentligen lite i, eller inte lite, ganska mycket, och min feministiska ådra hittade jag där. För de är väldigt ifrågasättande och väldigt, väldigt vakna, har oerhört kunskap också. Och kommer också från ett helt, alltså de är ju inte, ja, Mika är inte så idrottsintresserad överlag, alltså inom fotbollen. Hennes syster och hennes familj är det. Mm. Eller hennes systrar på ett annat sätt, men har så mycket annan, har så mycket mer kunskap och så mycket, ett helt annat öga att se på saker och ting. Mm. Så att alla de diskussionerna som vi hade liksom vid middagar och skogspromenader och allting, allt möjligt, var att, för jag var ofta att, ja, men det är så här det är. Så bara, ja, men varför är det det? Nej, men det är bara så det är. Ja, men det måste ju faktiskt inte vara så. Mm. Bara för att någonting har varit på ett visst sätt länge liksom, så behöver det inte betyda att det ska fortsätta vara så. Och de fick mig att se alla orättvisor på ett annat sätt. Och att
jag faktiskt kan... Förlåt.
Nej, men det kunde ju vara alltså varför vi skulle resa på ett visst sätt till samlingar eller med klubben, eller varför vi inte... Ja, men vi hade ju inte ett namn på tröjorna till alla matcherna när jag kom dit, och vi fick inte våra matchtröjor, eller det här är ju väldigt simpelt så, men...
Och det är det simplare händer på något sätt, ja, tänker jag.
Och mer att, ja, men att det faktiskt kunde, och varför vi egentligen aldrig ifrågasatte, alltså vi spelare, och vi var ju fostrade till att, ja, men det är bara så här det är bara att vänja sig och tacka och ta emot. Och de fick mig mer till att inse att jag faktiskt kanske kan göra någonting. Jag har ändå en plattform, och att jag måste bara våga säga att vad jag tycker och tänker. Mm. Och på den vägen är det väl egentligen.
Mm. Började du göra det då? Alltså, ja. Säga ifrån eller ställa krav? Eller?
Ja, men mer att våga, för ofta om du fick en fråga om någonting med att ja, men bonusen är så här på er med damerna, så här på herrarna, eller FIFA ger det här, eller UEFA, eller vilka det nu var.
Mm.
Då var det mer att jag tidigare kanske så, ja, men jag har inga kommentarer om det. Mm. Eller typ bara, ja, men det är så det är. Det är bättre än förra året, men och så vidare. Och nu blev det mer att jag faktiskt sa att ja, jag tycker det, jag använder aldrig för jävligt, men det kanske jag visste gjort. Men att det ändå
blev,
det får man säga. Det är inte så illa. Men att jag mer väldigt tydligt sa medialt när jag fick frågor om det, att jag tycker att det är felaktigt, och att jag inte förstod liksom varför vi inte kunde ha samma som herrarna till exempel.
Mm. Blev du beskriven som bråkig då? Eller vad fick du någon kritik för det? Eller fick du någon...
Vi blev ju inte ofta så... Vi blev mer gnälliga.
Ja.
Ja.
Mm. Gnälliga så. Nilla som vill ha samma förutsättningar.
Ja. Ja. Att vi har en offerkofta och sådär. De klassiska härskarteknikerna. Så att, men det har också varit väldigt mycket kärlek. Alltså från likasinnade. Så att det är ju... Man får ju försöka, jag har försökt sålla bland det positiva och negativa och liksom få bort det och inte lyssna jättemycket på det. Men det är klart att det tar på en. Inte just med kanske gnälliga att du är offerkofta. Det är mer när det kommer hat och hot som det inte känns så
jättekul.
Trevligt.
Nej, men då, det kan väl vem som helst tycka, tänker jag. Men innan du träffade Mika 2010, då dejtade du män, eller hur?
Ja.
Eller har jag fel?
Nej,
du har rätt. Titta på, jag har rätt.
Ja.
Hela tiden. Hur kommer det sig? Eller jag vet inte om du vill prata. Jo, det gör du ju för sig. Har du gjort tidigare?
Ja, jag har inga...
Alltså, för jag tänker att du har nu brutit normer på så många sätt. Du är inte bara kvinnlig fotbollsspelare som är lite gnällig och jobbig.
Nej.
Och har offerkoftan. Utan du är också gay. Ja. Och har kommit ut som gay ganska offentligt. Fast det var inte frivilligt, eller?
Nej, jag tänkte väl inte mer att... För jag gjorde en intervju med QX. Och då frågade reportern eller journalisten mig om jag dejtade. Eller liksom... Jag vet inte exakt om frågan var typ så här... Ja, men status. Alltså, singel eller dejtar eller vad det nu är. Och då sa jag att jag var i förhållande med en kvinna.
Mm.
Och då blev ju den komma ut grej såklart. Och sen, alltså jag är ju inte naiv, så jag fattade att det skulle bli så. Men det var inte sån att jag i en löpsedel att jag bara... Jag är ihop med en kvinna, utan det var en vanlig intervju. Och frågan var en vanlig fråga om ens privatliv egentligen. Och så svarade jag på den och så blev det så.
Mm. Och hur var det? Alltså det måste ju varit... Jag tänker att du har gått från att vara, alltså, tro att du är straight liksom. Mm. Eller heterosexuell, till att inte vara det och sen komma ut offentligt. Alltså det är en ganska tuff resa, tänker jag.
Ja, men processen eller liksom tiden fram till, jag hade ju inte, hade det liksom varit första ett halvår efter att vi hade träffat, så hade jag ju inte svarat på den frågan antagligen. Nej. Nu vet jag inte ens om jag hade gjort själva intervjun, men...
Ja, för QX, det är ju en gay-tidning.
Ja. Ja. Så det var ju... det hade ju skett mycket fram till dess. Och då kände jag väl också lite så här, ja, men varför inte... Ja, varför ska det vara en hemlighet? Eller varför... Det är också en sån sak att det blir ju... Ju fler som bara typ, ja men jag är ihop med en kvinna, jag är ihop med en man, jag är ihop med en icke-binär eller vad... Vad din status nu är i ditt... Man kan också hålla sitt privatliv hemligt. Mm. Men ju fler som kommer ut så blir det också mer normaliserat. Och det kanske inte blir en komma ut-grej.
Nej.
Så fort någon säger att den är ihop med någon av samma kön.
Nej.
Men det är klart att det är cool. Alltså det kändes lite... Ja. Komiskt, eller var ganska intressant att se också att det blev liksom i Aftonbladet, Expressen, SVT, överallt att Nilla Fischer är tillsammans med en kvinna. Mm. Eller vad det nu stod. Eller så här, Fischer kommer ut eller vad det nu är. Men på ett sätt är det ganska, för mig när jag väl liksom kommit till ro med att jag dejtar en kvinna och liksom jag, alla familj och vänner vet det och hela den biten och förhållandet är stabilt, då blir det också typ så, ja men om jag berättar det nu så vet alla ändå. Då blir det inga, alltså då kan jag luta mig tillbaka, höll jag på sig. Men det är väl också en del av mig att jag vill, alltså göra det okej. Att det, oavsett vem du är kär i, så är det okej så länge du är lycklig. Alltså det ska inte vara en... Jag tycker det är så hemskt när jag får meddelanden om, alltså från personer som inte vågar vara tillsammans med den de faktiskt vill vara tillsammans med. På grund av familj, vänner, samhället, omgivningen. Så det är väl en del av att jag har till slut blivit så trygg i mig själv att jag vet vem jag är och jag vet vad jag står för och jag klarar av om det blir skit av det. Och därför var det väl också en sån här att jag är med en kvinna, så what?
För det mottogs på olika sätt, va? Av olika människor.
Ja, det är såklart att hon är gay, hon spelar damfotboll och att jag förtjänar inte att leva och att vi borde inte få ha barn och så vidare.
Du får höra så att, sånt alltså?
Ja, men det är ju såklart via sociala medier. Det är ju inte, folk vågar inte komma fram.
Nej,
det är eller klart. Vilket jag är tacksam för. Ja. Det vill jag inte ha i mitt ansikte. Men det är ju det som är också med alla sociala medier. Nu för tiden så kan du ju sitta och skriva precis vad du vill. Så,
och du får mycket sånt alltså?
Det har blivit mindre. Men det poppar upp. Det beror på vad jag säger i media. Så att de poppar alltid upp de där spökena någonstans.
Och det här är ju en del av att bryta normen på olika sätt, tänker jag. Att liksom, och våga göra det och vara en förebild i det som du faktiskt är. Men hur orkar du det liksom? Jag tänker att det är tufft, alltså på olika sätt.
Ja, alltså det är klart att... Alltså det har varit väldigt mycket lättare om allting bara mottogs positivt, såklart. Men jag har hittat mig själv med min familj, både liksom Mika och mina barn och hennes syster och även min, alltså mamma, pappa och mina syskon där. Mina vänner. Alltså jag känner mig väldigt trygg i mig själv. Även fast jag har ju också liksom, den andra sidan också.
Ja.
Liksom av,
det är ett ständigt arbete.
Det är det, definitivt. Så att jag tror, alltså jag menar, vissa gånger har det varit till, att jag har sagt till Mika att du får kolla min Instagram och så får du ta bort de kommentarerna som jag inte vill läsa. För att då det är liksom, den dagen då hanterar jag på det sättet. Och vissa dagar så vill jag bara svara i effekt, vilket inte löser någonting, så det gör jag inte. Men även att jag känner att jag är ju inte ensam i kampen. Nej. Alltså vi är många, både inom fotbollen, som jobbar hårt för, alltså, våra rättigheter, alltså som kvinnor, även HBTQI, och även utanför fotbollen har jag också liksom fått väldigt mycket stöd av helt okända människor till kända människor. Så att det är det som jag också försöker luta mig tillbaks på när det känns tungt. Att typ, ja, men det finns support, vi är liksom många som vill framåt och vi har inte kommit, alltså jag menar, det är så oerhört många andra kvinnor som liksom har tagit en ännu tuffare strid innan mig och alla andra för att vi överhuvudtaget ska få rösta, till exempel. Så att det blir också en sån sak som jag försöker påminna mig om när det är tyngre. Att ja, men vi måste göra detta för att vi kommer ingenstans annars.
Nej. Det är väl en del av utvecklingsprocessen, tänker jag också. Och du hade ju en ganska lång process att komma ut som gay, eller hur har jag förstått det? Alltså det också kanske är en del av, nu gör jag någon sån här hobbyanalys.
Ja, men gör det.
Av att det blir lättare
att... Jag är öppen för det.
Nej, men att det blir lättare att hantera den. Alltså du har en lång process i att acceptera att du själv var gay. Och, eller förstår du vad jag menar? Mm. Visst var det så?
Ja.
När du började dejta Mika, att du liksom... Ja. Knappt vågade åka dit liksom, för att du själv var rädd för det du kände. Mm. Eller?
Ja, men det stämmer. Ja. Det stämmer jätteväl. Jag satt ju, jag åkte ju tåg hit och sen så gömde jag mig i en taxi liksom, en liva uppe tills jag hoppade av. Liksom, det är också, herregud. Man undrar ju vad man var för någon då.
Men och så det är ju inte ditt fel, det är ju samhällets fel. Förlåt.
Ja, ja, det är det ju. Men så det är klart, det tar ju... Alltså det är väl som du säger, att jag tror du har rätt i det, att, liksom, att jag har processat den.
Mm.
Det var inte så att det tog en månad och sen, ja men nu kör vi, utan jag, det har jag verkligen processat själv och även tillsammans med henne och med min familj. Och det gör jag också typ så här, men okej, nu är allting klart med mig själv, nu kan jag ta nästa steg i offentligheten, höll jag på sig. Men att våga försöka göra, hjälpa andra.
Ja, men att det är liksom förankrat hos dig och att du är trygg i, ja men det här är det jag faktiskt känner, och då blir det på något sätt lättare att stå för, vilket ju faktiskt är en ganska smart strategi, tänker jag. Av lilla Flisen.
Ja.
Hon har legat här nu en timme och sovit i ditt knä.
Du får mig att svettas, Flisen.
Ja, Flisen. Jag vet. Man blir jättevarm när hon ligger där i knät. Ja. Hon verkar trivas där.
Ja.
Du har en ny kompis. Mm. Jag hoppas hon vill följa med mig hem sen.
Nej, jag tar henne hem till landet.
Precis. Men ja, ett superintressant samtal här det här varit. Och vi har spelat in i en timme nu faktiskt.
Oj, herregud,
visst,
vad
har det gått fort.
Ja.
Visst. Känner du att vi har missat något som du vill?
Nej, det har, känner jag väl inte. Frågan är mer om jag har svarat på de frågorna som du faktiskt ställde. Men det får ni ju...
Ja, det har du ju faktiskt gjort.
Jag tyckte det. Här, det känns som jag bara svamlar iväg hela tiden.
Nej, men det här var ett superintressant avsnitt tycker jag. Och det har varit jättekul att du har varit här.
Mm. Det är väldigt kul att få prata med dig.
Ja, vi avrundar här och säger tack.
Tack.
Och tusen tack till alla er som lyssnat på veckans avsnitt. Jag hoppas att ni får en fortsatt bra vecka och så hörs vi ju på onsdag, precis som vanligt.